Välkommen till Lassgård podcast med Hanne och David.
Välkommen till Lassgårds podcast.
Välkomna.
Välkomna. Idag har vi ett ämne som vi har diskuterat nu några dagar här.
Ja.
Så vi tycker det är väldigt intressant.
Absolut.
Absolut. Och det handlar ju om generation Z.
Ja, jag läste en debattartikel i vår kära Aftonbladet om att generation Z har väldigt mörka och dystra framtidsutsikter för sig själva.
Ja, verkligen.
De hade gjort en undersökning där de skattade 16-24-åringar att de såg negativt på framtiden.
Ja, det måste jag säga.
Mm. Och det handlade om jobb, det handlade om bostad och också hela deras attityd mot den värld vi lever i just nu.
Precis. Och då kände ju vi som är millennials.
Ja, vi är generationen innan generation Z.
Precis, och det var liksom nästan lika ödebestämt för oss också. Hur det skulle gå och vad vi skulle göra och allt som vi var dåliga på.
Ja.
Ja.
Är det liksom inte ett symptom när man är ung? Att man på något sätt...
Ja, men jag tror det. Det känns som att det är en sån här generationsfråga. Så man är liksom alltid orolig och man målar alltid upp mardrömsscenarier för nästkommande generation.
Och samtidigt så är det här en generation som liksom matas med information.
Ja.
Och växer upp med ett krig i Europa. En pandemi, saker och ting vi inte har sett på väldigt lång tid.
Ja.
Men som de optimister vi är...
Ja.
Så såg vi också något slags liksom positivt i det här de lever i, den yngre generationen. Vad de har för fördelar.
Ja, alltså vi valde väl egentligen titta på lite från, inte bara den mörka sidan, hur hopplöst det är för dem. Och jag kan ju självklart förstå att generationen som sådan känner så också, med tanke på den tiden vi lever i. Men vi har ändå försökt gå, liksom angripa lite från en annan infallsvinkel.
Vi kan väl börja med att beskriva vilka generation Z
absolut,
är.
Absolut, ja.
Vilka är generation Z?
Ja, alltså generation Z är de som är födda på mitten av 90-talet till 00 egentligen.
Mm.
Och i ålder, vad är de? De är runt...
Ja, men de är väl från 27-28 fram till idag någonstans. Fram till 12 år.
Ja.
Så det är vår framtida generation, de som också är där ute på arbetsplatser just nu.
Mm.
Och jag tänker mycket så här, vad det som särskiljer dem från oss som är generationen innan, framför allt, är ju den stora teknikframgången.
Mm.
Det här är ju generationen som har vuxit upp med en smartphone i handen.
Ja.
Som lever på nätet.
Ja, precis. För att flika in där bara så tänker jag så här att vår generation har ju varit med i och har ju fått ta del av mycket teknikutveckling. Men vi har ändå haft en ungdom innan mobiltelefonen kom. Och det präglar ändå vår generation på ett helt annat sätt.
Ja, men och vi, liksom, höjden var ju att få spela Snake på rasten i 5 minuter.
Ja.
Man bara, åh,
ja.
Wow! Och sen så la man den i sitt skåp.
Mm.
Eller när man kom hem och liksom... Svara inte i telefonen för jag ringer upp bredbandet nu.
Ja.
Och så fick man sitta 10 minuter på MSN-chatt.
Mm.
Det var ju vår generation.
Ja.
Och sen så skedde allting annat i verkliga livet.
Exakt.
Men det gör det ju inte här.
Nej. Och man har inte heller vetat hur man ska uppfostra generationen Z heller. För att deras föräldrar i sin tur har ju stort sett inte liksom haft någon större eller teknisk, i alla fall inte som liknar mobiltelefonen eller internet överhuvudtaget.
Mm.
Så det har varit väldigt svårt för dem också, hur ska man liksom uppfostra, hur ska man liksom förhålla sig till den moderna teknologin.
Mm.
Och då generation Z som liksom, de lever, de gör allt via teknologin.
Ja.
Och det är också det som har liksom, skapat mycket av det, av de traitsen som utmaningar de har,
ja,
idag.
Det sätter ju käppar i hjulen för dem.
Ja.
Och om man tar exempelvis att komma ut på en arbetsplats där det jobbar blandade generationer, så har man ju sett att det är jättesvårt för generation Z.
Mm.
För de känner ju att på en arbetsplats så lever man sitt liv. Mm. Alltså arbetsplatsen ska fungera som, det ska ge mig mening, det ska ge mig en sammanhållning, det ska vara min terapeut.
Det är egentligen den nya familjen, ja. som förflyttas från hemmet till arbetsplatsen.
Det är liksom en tillhörighet. Ja. Allt ska hända på arbetsplatsen. Så de tar ju dit hela sitt liv. Mm. Och dumpar det och där och ska prata om sin pojkvän eller sin mamma. Samtidigt som de ska jobba.
Ja.
Mm. Och det här skapar ju stora problem för dem.
Absolut. Också i och med den naturliga skäl så är ju deras chefer eller mellanchefer på arbetsplatsen utav en annan generation som är vana vid en annan typ av attityd eller beteende.
Mm.
Och det här är också skrivs mycket om där liksom quiet quitting generationen, att en del av problematiken för generation Z är att de är konflikträdda.
Mm.
Väljer hellre liksom att ghost eller liksom flyta iväg från arbetsplats istället för att kanske konfrontera och säga jag behöver det här eller argumentera för sin sak. Mm. Och det är det som gör också att det är väldigt svårt att liksom managementa den här generationen mot den äldre.
Ja, samtidigt som de också är aktivister.
Ja.
De går ut och kämpar liksom för klimatet, vilket är fantastiskt. Men när de är nya på arbetsplatsen och skriver liksom ett mail till vd:n vad de tycker är dåligt, bara du borde inte göra så här, då kan det ju bli lite fel.
Ja. Exakt. Så att, men man kan också välja att titta på det här med arbetsplatsen som du och jag har diskuterat. Just det att, okej, men det kanske den traditionella arbetsplatsen inte riktigt fungerar. Och man brukar säga det när det gäller generation Z, så måste man se över den här, liksom, vad är en anställning för någonting? Vad innebär det? För uppenbarligen så är det inte samma anställning som den yngre generationen ser på en heltidsanställning då, som den äldre generationen gör det. Så att man kan också titta på det här. Liksom, okej, om det inte funkar för dem, vad kan man göra istället? Hur kan man förändra det?
Ja, men precis, för i slutändan så är det ju faktiskt arbetsplatserna som behöver förändra sig.
Ja, så är det ju alltid.
Ja, när det kommer nya generationer.
Ja.
Och som att vara millennial som du och jag är. Vi kommer ju med ett arv från våra föräldrar och vår föräldrageneration. Som liksom hela tiden har tryckt på att vi ska följa deras fotspår.
Mm.
Att vi ska gå ut och skaffa oss en utbildning. Och vi ska skaffa oss ett jobb. Vi ska ha 1-2 hus, 1-2 bilar. För det hade den generationen.
Mm.
Men vår generation, det ser inte ut så. Vi har det inte lika bra som våra föräldrar hade det.
Nej.
Och vi är den första generationen som har det sämre. Exakt. Än våra föräldrar.
Och det kan vi också se nu, vår generation som har liksom strävat otroligt mycket för den här utbildningen, för klassiska livet med villa, Volvo och 2 barn som man säger. Det är också någonting som biter oss i arslet idag i den ekonomin vi lever i den miljön och så vidare. Och för oss är det ju rätt svårt att växla om och liksom göra någonting helt annat som passar tidens tand bättre. Så att det vi skulle vilja säga att generation Z är ju egentligen så här att okej, det är tufft, nu minns jag inte statistiken, men det är 1 av 4, var det 1 av 4 som bor hemma hos sina
föräldrar och sånt där,
som inte vet hur de ska ta sig ur det. Men se det som en möjlighet då. Men att ta den möjligheten och göra någonting av den. För det är mycket svårare att vända riktning när du sitter som millennials med liksom amorteringar, höga räntor. Du vet inte vad bolånemarknaden tar vägen.
Mm.
Du vet inte vad din arbetsgivare kommer göra härnäst. Du vet inte neddragningarna. Du vet inte vad som händer. Så att där ser vi möjligheten liksom step it up.
Ja, men dra nytta av det.
Ja.
Dröm om egen bostadsrätt, egen. Det kanske inte är rimligt.
Nej.
Man kanske behöver förändra hur man ser på världen.
Ja.
Hur man ser på hur ens liv ska vara. Hitta nya former av boendetyper.
Ja.
Och när man är ung. Och det här kan ju låta bara, om man är ung, passa på. Nej, det här kanske är för livet.
Precis.
Vi kanske inte ska äga. Det kanske är någonting gammalt i det. Vi kanske inte ska hyra en lägenhet och bo i själva. Utan vi kanske måste bo flera stycken för att kunna var hållbara.
Ja, och framförallt när vi har en sån stor generation som svårt att sträva efter den bilden som äldre generationen försöker på något sätt ge dem vägvisning genom, då måste de ju ställa sig frågan också, men är det verkligen, vill jag verkligen det här som de vill? Och tittar man på den utveckling, där har de ju verkligen tidens tand. De är födda i teknologin. Alltså idag säger man det att idag har du egentligen, det är svårt att förstå det om man lyssnar på nyheterna och liksom har en narrativ av vad som händer i världen hela tiden. Men om man ska titta på liksom ett entreprenöriellt perspektiv så finns det ingen bättre tid än nu att skapa sig någonting eget, ett eget fundament att stå på och vara liksom livegen.
Mm.
Till sig själv då givetvis.
Ja, men och det här är en generation, vad kan man säga så här, gratisgenerationen.
Mm.
De har allting framför sig gratis.
Ja.
Hela YouTube, hela podcast. Det finns så mycket bra.
Ja.
Och det gäller såklart att hitta rätt. Och det tänker jag att vi vill försöka liksom tipsa om.
Ja.
Men att hitta människor, olika människor gärna, kanske inte ändå följer slaviskt. För det kan ju sluta dåligt liksom. Men hitta olika människor som du vill följa, som du inspireras av, som du kan lära dig saker om. Du kan lära dig olika dataprogram, du kan lära dig att skriva. Alltså, du kan lära dig allt på internet idag.
Mm. Mm.
Och du kan börja, på liksom 2 minuter så kan du sätta upp en webbshop.
Mm.
Allt finns, du kan prova gratis i 3 månader om det var något för dig.
Det har återigen, jag tycker det är intressant att knyta an till den äldre generationen. Jag tänker våra föräldrars generation. Men hade jag gått till dem och sagt så här att jag tror inte jag vill gå på högskolan. Jag kan gå en utbildning här på 6 månader som kanske kostar x antal kronor. Men då kan jag bli det här och så kan jag få ett jobb direkt.
Mm.
Då skulle de bara säga, nej men alltså det där är ingen bra idé. Hur ska du leva på det? Hur har du tänkt att du ska köpa ett hus på det? Vem ska du försörja? Och tänk om ingen annan vill ha den utbildningen. Och jag menar, du har ju sett då att de här utbildningarna som jag nämner idag är sådana här privata utbildningar, KU-utbildningar, folkskoleutbildningar.
På distans
som då var liksom, ger folk jobb.
Mm.
Och idag har vi dragit ännu längre. Generation Z har ju möjligheten, absolut vi äldre har det också, men de har möjligheten att ta en gratis kurs på Udemy för i stort sett gratis och de kan bli UX-designer eller UI-designer.
Mm.
Och det är klart att de frågar sina föräldrar och jag ska fundera, nej men jag vill inte göra det, jag vill gå en kurs på UX-designer. Vad är det för någonting?
Mm.
Det kommer du aldrig få ett jobb på någonsin. Hur har du tänkt att köpa ett hus och bil och försörja barn på det här? Så det är liksom någonting som hela tiden återkommer och jag tror att de behöver liksom hjälp i att liksom följa sitt eget hjärta egentligen, sin egen liksom magkänsla är det.
Mm. Men efter att jag hade gått ut gymnasiet så hade jag en ganska stark dröm om att bli journalist. Och det är ju någonting som man studerar till att bli ofta. Och så sen så kan man få jobb eller så, frilansa. Men jag fick ofta höra att det är så svårt. Det är så hög arbetslöshet inom det. Men idag som journalist så kan du ju göra så otroligt mycket.
Mm.
Alltså du kan ju ha en podd om någonting som vi har. Du kan ha en blogg, du kan skriva mängder olika tidningar. Visst, ja. Det är svårt. Men alla jobb är svåra.
Du kan skriva copy åt andra företag.
Ja, du kan göra så otroligt mycket. Så att lyssna på människor som säger till dig, nej men det är svårt. Ja, men life is hard.
Mm.
Det finns inget som är lätt i livet.
Nej, men det är svårare att byta 8 jobb och inte känna att man passar på en arbetsplats. Ja.
Och det är svårare när du sitter där med 2 barn. Och hyran och amorteringar. Då är det svårare att byta jobb.
Ja.
Än när du är 20.
Exakt. Mm. Så egentligen för att avrunda den här arbetsplatsen för generation Z. Vilket verkar tufft. Mm. Men det finns ju också en oro i att det är de som ska bli uppsagda i den nedåtgående ekonomin och så vidare. Men se då möjligheten. Sitter du hemma. Du sitter i en drömposition. Och där säger han det så bra, det är en entreprenör som säger det att han började hemifrån och sin mamma på sitt rum och hans mor kom in och sa det att när ska du inte skaffa ett jobb så du kan få en lön? Men då sa han det, men mamma, jag har skaffat mig ett jobb, det är bara att lönen kommer lite längre fram. Och jag tror det är det som är mentaliteten som behövs helt enkelt.
Mm.
Det är ju lite också att generation Z som sagt är ju kända för att de är liksom uppvuxna i att sitta med sin mobiltelefon.
Man kan nästan bli lite så här avundsjuk.
Eller hur?
Att du och jag säger så här, gud, vi förstår oss inte på de här algoritmerna, vi förstår oss inte på, vad ska man göra, vi är inte uppvuxna med det här. Liksom, vi lever där i verkligheten.
Vi lever lite 2 fötter varje läge liksom. Men det här social media-uppväxten har ju också då visat sig att de skulle vara mer stresskänsliga än vad vi är, millennials. För att det är ju så, det är ju vidarekänt nu, hoppas att alla vet det, att hela liksom det här med algoritmer för social media, det du liksom konsumerar, bygger ju på din dopamin. Alltså det bygger på ditt... hur du stimulerar dopamin hela tiden.
Och dopamin är ju det här belöningssystemet, exakt, i hjärnan som du får av att göra saker du tycker om. Träna, ja, äta choklad och föröka dig. Och så.
Exakt, exakt. Och det har visat sig, och då vet man ju liksom, om man liksom stimulerar dopaminpåslaget för mycket under de unga åren när man är tonåring, så är det någonting som går över till andra typer och former av missbruk som cigaretter, spel, alkohol och så vidare. Som då gör att man hamnar i situationer med ångest eller vad det nu kan vara, så är det liksom det som blir belöningen istället. Vi har inte sett det än, men en stor nackdel med det här då är också det att när man är mycket i sin telefon och varit det, så skapar ju algoritmen i din telefon din bild av världen. Och i och med att generation Z lever uteslutande sitt liv i telefonen, i princip, men man bara får jämföra med andra generationer, så gör det det. Om de bara konsumerar Ukraina-kriget, om de konsumerar hur passar jag in på en arbetsplats, vad ska jag bli, märkliga saker, då formar de också, alltså det man konsumerar blir man ju. Mm. Och här har vi ett problem.
Ja, men man måste också komma ihåg att generation Z är väldigt unga människor fortfarande. De är runt 25 och under. Och under 25, eller, då är ju inte hjärnan helt färdigutvecklad. Det är då den utvecklas klart när man är 25 år. Så att hela tiden matas med det här samtidigt som du ska hantera en verklighet. Det kan ju vem som helst förstå att det är jättesvårt för dem. De behöver jättemycket hjälp och vägledning. Även fast de kanske inte själva är med på det.
Nej.
Att de behöver det. Utan att de tror också många, liksom den här generationen, att de vet bäst.
Och det är lite som träning där. Alltså jag tänker så här för mig själv som jobbar själv med liksom algoritmen, så att säga. För att inte den ska liksom spåra ur. Så är det precis som en träning. Att om man aldrig har tränat förut, så bör man liksom inte ta det här gymkortet, skaffa alla coola kläder och så den här personliga tränaren och så kör man stenhårt. Man kan ju liksom göra 5 armhävningar om dagen, tänker jag, 10 upphopp och så, du tränar mer än vad jag gör, men 15 rygglyft. Och så kan man börja precis som om man sitter hemma ensam hos sina föräldrar, börja söka på annat som man tror faktiskt kanske ger en någonting. Om man inte har ett jobb, hur söker man ett jobb? Och så vidare och så vidare. För då fylls ju också algoritmen, då förändras ju också, hur märkligt den låter, så förändras ju hela din struktur i din telefon.
Ja, precis. Nej, men man brukar ju alltid säga du blir vad du äter. Men just nu är vi ju i en värld där vi istället får säga du blir det du konsumerar.
Exakt.
För det är det vi blir.
Ja.
Ju mer vi tittar på något av det, ju mer stärks vår teori.
Ja.
Hela tiden, så man har alltid rätt också.
Ja.
Det är ju jätteskönt.
Ja. Ja, men det är det. Och det är det som är så otäckt med de här stora nätföretagen, att hela deras liksom teori bygger på att liksom du får mer av det du söker, och då hela tiden dopamin på slaget, för de vill sälja mer. Det är så det är.
Men vad ska vi tipsa generation Z om då? Vad är liksom bra konsumtion? Man kan ju inte gå in på individnivå, men vi skulle ju kunna dela med oss något av vad vi gillar.
Som vi gillar liksom. Ja. Vilka gillar du?
Men jag gillar ju, som vi kallar dem, de här hemma, Munken.
Munken, ja.
Ja, det är ju en amerikansk kille. Nej, han är engelsk, men han bor i USA. Jay Sherry heter han. Han har släppt några böcker som finns på Storytel också, om man vill läsa. Men han har varit munk i många år. Och sen så har han slutat vara det. Och börjat istället att utbilda, skriva böcker, göra podcasts. Och omkring och föreläsa om att hitta liksom sin inre mening. Vad man vill med sitt liv. Mm. Och hjälpa människor hur man når dit. Och han har en väldigt fin inställning till livet. Liksom. Att man ska vara snäll. Att man ska vara god. Och det är inte så liksom sexigt och säljande. Egentligen. i vår vardag idag. Utan det ska vara snabba, det ska vara snabba grejer. Men allt handlar om kärlek och att sprida det budskapet, så får man kärlek tillbaka. Mm. Själv då?
Oj. Nej, men jag tänker väl lite så att de som jag har hör säkert lite till min generation också. Jag gäller äldre generation Z, men jag tänker mig att det finns säkert, i och med att jag har matsett min algoritm, jag kan tänka mig att det finns säkert om man börjar söka på liksom självhjälp eller coaches eller vad det nu än är. Om man är lite kritisk och kanske ser liksom, hur många följare har den, hur liksom, vad är det för människor som gästar och så vidare. Det går ju att avgöra liksom. Men jag tycker personligen väldigt mycket om Gary Wee faktiskt. Jag utesluter gärna hans liksom, ekonomiska upplägg och förslag och sådär. Men däremot mycket det här, han förespråkar mycket det här att liksom, du kan om du vill. Och du kan, han ger väldigt praktiska råd för unga människor. Att liksom, just det här att... den äldre generationen, våra föreställningar är att du måste liksom ha du måste veta vad du gör och måste veta vad du gör nu.
Mm.
Och det är det du ska göra.
Resten av ditt liv.
Och gör du inte det, det är någonting som inte stämmer med dig. Mm. Men jag menar, Gary Wee säger med det här att du är så ung, så liksom fail fast, testa. Mm. Det är okej att testa 8 olika karriärsbanor på ett år. Det är okej att göra det.
Mm.
För du kan ta med dig någonting. Och det som Simon Kyaga säger också.
Mm.
Det är bra att ha många olika jobb. Olika konstformer. För du kan ta med dem till varandra. Så det tycker jag han verkligen gör bra. Och jag tror han motiverar liksom den generationen också.
Ja, men exakt. Och det är som att liksom man är så... Det finns ju en föreställning om att man är så spretig om man gör mycket saker. Ja, men ni säljer kaffe och sen har ni den här podcasten där ni pratar om rasism och psykisk ohälsa. Och så kommer en regissör där Sveriges största skådespelare in. Ja, men det finns också en andemening i allt vi gör och allt man tror på.
Absolut.
Och det är helt okej att gilla att göra olika saker. Jag menar, innan jag gjorde det här så började jag som socionom på socialtjänsten. Innan jag gjorde det så jobbade jag med film i 7 år. Innan jag gjorde det så var jag servitris i flera år. Det är helt okej. Det är väldigt bra.
Mm.
Det är inte något som är fel på dig för att du tycker om att göra olika saker.
Absolut inte.
Nej. Det är snarare tvärtom. Det är fel på dig om du bara gillar en sak.
Ja.
Nej,
och sen också det här med liksom, så hör till generation Z, vad jag har förstått det som, det är också det här att de har att det här med självkänslan.
Mm-hmm.
att de har ett starkt självförtroende till det yttre, men till det inre så har de lite svårt med liksom sin vägledning, vad är de vill göra och så vidare. Och där är väl ännu viktigare att också våga koppla ihop det som du och jag har sagt, att våga step out your comfort zone och våga misslyckas, våga testa, för man bygger ju också självkänslan genom att överkomma saker och ting. Självkänslan växer ju inte precis som du sitter i en källare och är rädd för omgivningen.
Nej, men den växer ju när du utsätter dig för saker. Att flytta, som vi har gjort här, att flytta utomlands har ju varit den största prövningen av dem alla.
Ja.
Helt plötsligt måste man ju möta sina rädslor varje dag.
Mm.
Och möta sig själv gör man ju då också.
Mm.
Och man utvecklas i det.
Mm.
Och det är enda sättet att utvecklas och bli en bättre person.
Mm.
Och kanske bli den du verkligen är.
Exakt.
Att hitta vem är jag?
Ja.
För om jag inte utsätter mig och får människors bemötande i det och kan hitta mig själv, då vet jag inte vem jag är.
Nej. Så att egentligen... Ja, algoritmen och tekniken, det är, låt inte den styra utan försök liksom skapa kontroll.
Ja, men liksom generation Z, ni har så liksom, ni har så mycket framför er, ni har ett smörgåsbord.
Ja.
Kanske för mycket, men...
Precis, det är ju så. Har ni mycket att välja mellan så är det ju svårt.
Men jag är ju också lite liksom avundsjuk på er.
Ja.
På ett sätt.
Ja, det gör med.
Ja, liksom, ni har allt det här ni kan göra och... Inget egentligen är konstigt om man kollar på världen idag. Så jag menar, det du sitter hemma och tänker på, det är inte konstigare än vad någon annan människa sitter och tänker på.
Nej.
När vi var yngre så kunde man känna att Jag sitter själv med de här tankarna. Mm. Det är ingen annan som tänker det jag tänker. Nej. Men ni kan ju se att ni kan hitta likasinnade på ett helt annat sätt.
Ja, och där vet jag inte riktigt. Där tänker jag lite på den här boendebiten.
Ja.
Där tänker jag på boendebiten. Att när man, liksom när man sitter där och liksom är ensam och känner att man inte har ett jobb. Man har inte alla de här sakerna, man har inte den här bilen, man har inte det här huset, man har allt det här som man kanske också följer. Man kanske också följer de här. Alltså, det här sitter så, alltså alla de bitarna sitter ihop.
Ja.
Jag vet inte om vi lyckas få ihop det riktigt, men de här bitarna vi pratar om, de sitter ihop. Och där reagerar ju du och jag direkt som har faktiskt valt att nej, vi ska inte, alltså vi vill inte ha några ägodelar. För om du inte behöver några ägodelar, om du inte behöver ett hem, då blir ju infallsvinkeln lättare, tror jag, att ta sig ur den fällan. För om målet är för stort och egentligen mål som kanske inte ens är rätt i tiden, då är det klart att du inte kan navigera dig. Så jag menar liksom lite det vi vill säga där, att liksom släpp, om du släpper idén om det här ägandet, om det här livet.
Men om hur allting ska, inom parentes, vara.
Ja.
Det är inget som ska vara på något sätt, utan det är så som du vill att det ska vara.
Precis.
Men jag vet inte hur många gånger vi har blivit ifrågasatta. Vilket litet hus ni har, vad lite saker ni har. Mm. Ska ni inte ha det? Nej. Det är bara problem.
Ja.
Sen respekterar vi att ni vill ha det. Men för oss...
lägg inte det på oss.
Nej, vi vill inte ha det.
Nej.
Jag tänkte också på en så här rolig grej med generation Z, att nu liksom vi 30-40 års åldern, men vissa saker kan man ändå känna att man står helt, man fattar liksom inte. Och det var ju, såg en av Sveriges största influencers som har en show. Ja, men du vet vem. Vi ska inte.
Okej.
Ja. Som har en stor talkshow, och hon satt med sin bror. Och de pratar om, det här är liksom deras jobb, de får ju betalt för att göra det här. Och de pratar om vad hennes bröst kostar och vem hon låg med senast. Och det tycker jag liksom går tillbaks lite till det vi pratade om, att generation Z tar med sig hela privatlivet till jobbet.
Mm.
Att man sitter och pratar om det inför alla andra, vad hans bröst kostade och vem man har legat med. I vår generation... så skulle man aldrig prata om det.
Det är helt otänkbart. Man skulle bli uthängd direkt.
Ja, alltså det är inte okej.
Okay. Mm.
Så där kan jag också ändå säga, okej, men jag kan förstå det. Nu när jag har lärt mig om hur den här generationen fungerar. Mm. De är ganska gränslösa i det.
De är det. Och där var det väldigt intressant som vi såg ett klipp ifrån. Gällande det här med att generation Z, de vill liksom kunna prata om allt på sin arbetsplats.
Mm.
De vill kunna, och då menar de inte så här, bara liksom att chefen är elak eller folk är dumma mot mig. Så här. Då menar de allting, att de inte gillar sin pappa, att deras mamma gör si och deras bror gör så. Mm. Och det som händer på arbetsplatsen där de har generation Z, har det visat sig att de hittar de som är lite mer empatiska och är mer tillgängliga för att lyssna.
Mm.
Men de här individerna kommer sen till chefen och berättar så här, jag är utbränd. Och bara chefen tänker så här, hur kan du vara utbränd?
Ja.
Du jobbar ju inte med någon annan. Nej. Har du ett annat jobb vid sidan om? Eller? Nej. Då visar det sig att de får ta all psykologisk terapi från den här yngre generationen på arbetsplatsen. Och till slut kan de inte hantera det.
Nej.
Och det är ett intressant fenomen.
Alltså det är helt otroligt.
Ja, helt otroligt.
Skulle du vara den personen? Den som folk kommer att prata med?
Alltså jag... både ja och nej, tror jag. Jag hör ju lite till den personen som liksom, om inte jag får högre lön så går jag.
Mm. Men du har ju typ aldrig haft ett jobb, så du kan inte sätta dig.
Jag
som har suttit på kontor i många år, jag kan ju verkligen sätta mig in i det här.
Skulle du vara den personen som alla läser över allting på?
Nej, jag tror att jag är lite för liksom dryg för det. Mm. Att jag kan vara lite så här. Nu går jag, så får jag något infall liksom. Mm. Och så här, nu orkar inte jag lyssna på det här längre. Och så bara går jag.
Mm.
Ja, och så lite, inte riktigt liksom känslomässigt tillgänglig på jobbet. Så.
Men de finns ju, de här personerna finns ju uppenbarligen.
Ja, absolut.
Ta till sig
det här.
Det är ju så.
De låser in sig så på kontoret och så sitter de där och så lassar de över all sin känslomässiga emotionella ångest.
Ja, och där ska vi inflika det att, men som artikeln i Aftonbladet, ja, de klarar inte av att hålla en arbetsplats och de slutar och de är, och så vidare, de får inte en heltidstjänst och så vidare. Men istället för att titta på liksom dynamik, alltså företag och statsorganisationer måste, offentlig sektor måste titta på så här, är det någonting vi kan göra från toppen?
Mm.
Är det en anpassning vi kan göra här? Eller är det liksom en dynamik? För det är klart att det finns en otrolig tillgång.
Men tänk så här, det här är ju en helt annan diskussion. För att liksom arbetsplatserna idag verkligen har ett jättestor utmaning. Att de måste anpassa sig efter den moderna tiden vi lever i. Alltså, ja. Arbetsplatsen idag är liksom helt uråldrig. Men jag tänker så här, det är en helt annan diskussion som jag absolut verkligen så här, tycker är skitrolig att ta. Ja.
Tycker jag med. Mm. Jag slutar på en gång.
Vad sa du?
Jag slutar.
Du säger upp dig.
Jag slutar på en gång.
Jag bränner ut mig.
Ja, men du ser. Ja, men absolut, det finns utmaningar, men jag menar, det har gjort med alla generationer. Varför ska vi inte lära oss? Vi borde vara ännu bättre på att anpassa oss nu, tycker jag.
Ja, alltså när jag har liksom lärt mig allt om det här om generation Z så känner jag bara så här,
fight for it.
Ja, fight alltså jag kämpar för de här människorna.
De ska liksom ta om oss när vi är gamla.
Exakt, ja. Det är de här som ska komma med de nya innovationerna.
Ja.
Och det är bra att de ställer krav. Alltså jag önskar att man själv hade ställt mer krav.
Ja, och sen också den här stressgrejen. Jag kan inte riktigt släppa den. Okej, om jag säger, prata om lite till stressgrejer. Att jag säger så här, de är stresskänsliga. Och upplever liksom världen och omgivningen värre då.
Ja.
Men jag tänker så här att och jobb och karriär och allt det. Men i ärlighetens namn, vem känner inte det?
Ja.
Alltså vem känner inte det? Alltså det är så märkligt sätt att liksom attackera en hel generation på istället för att titta på liksom, men omgivningen är det ju något som inte stämmer. Omgivningen är inte okej. Okay. Man kan inte jobba som vi gör. Man kan inte hålla på och sträva efter alla de här ägodelarna. Man kan inte sträva efter våra perfekt social i.
Nej, men det är inte rimligt. Nej, det är inte rimligt att liksom rimligt. Som jag, som man pratar om algoritmer och liksom det jag själv har blivit matad med, att som småbarnsmamma så ska man vara så där perfekt och ha det där städade hemmet och den där vita soffan och liksom så själv ser man sin egen verklighet och det stämmer inte alls överens.
Nej.
Det är självklart att idag så vi ska liksom jobba mer, men våra barn ska vara mindre på förskola. Alltså, det är sån otroligt polariserade läger hela tiden. Och vi ska hela tiden liksom hitta vad är rätt i det här. Hur ska vi välja rätt? Och väljer vi fel så blir vi skuldbelagda och skammade i allt. Men gud, hur kan du låta ditt barn göra så? Och kan ha så mycket skärmtid? Och man försöker bara överleva liksom.
Ja, det är så. Så fight for the generation. Vad säger man?
Jag ska avsluta det här då.
Det var inte en bra avslutning.
Ja, det var jag som drog igång något.
Jag tycker det var en jättebra avslutning. Vi har inte haft perfekta avslutningar. Nej. Det här är någonting vi brinner för. Och det är
bygga broar.
Nej, men det handlar verkligen om att bygga broar. Och också det här med att att man då ska känneteckna att det är en generation som själva inte vet. Jag menar, vilken generation vet? Så att nu lär vi oss våra misstag. Vi lär inte ut saker och ting som vi själva inte vill. Som vi själva upplevt var dåligt.
Liksom. Precis.
Vi kommer inte säga till våra barn att de måste sträva efter hus, bilar, båtar, sommarstugor. Nej,
aldrig. Jag vill själv inte ha det.
Nej. Och jag vill inte ta hand om deras trädgård. Jag vill inte klippa deras gräsmatta. Det är en sak som är säkert.
Okej. Tack för att ni lyssnade. Nu måste vi sätta på fläkten och öppna balkongen. För vi håller på att dö i värmen här.
Because most of us can't see ourselves in people. So then we try and fit ourselves into the boxes that we do see. And I mean, there's this beautiful quote that I've been saying it everywhere. And I wish I wrote it, but I didn't. So it's by a philosopher and writer named Cooley. And he said that today, I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. I am what I think you think I am. I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. I am what I think you think I am. So we live in this perception of a perception of ourselves. Hence, my identity is made by what my parents think I should be. My identity is made up by what my college or university thinks I should achieve. While you're living in that bubble and that echo chamber, getting to what you really want to do is impossible, because maybe that just doesn't fit. And I think so many people feel that way today, that they don't fit into the current education system. They don't fit with the 3 or 4 or 5 careers that you're taught exist. So that process of self-excavation and actualization first requires being exposed. You can't be what you can't see.